Barcelona är en produkt som ska säljas överallt. De vill förvandla Barcelona till en stad som alla känner till. De vill att om jag åker till Pernambuco mitt i Brasilien, om jag säger att jag kommer från Barcelona, så måste alla le och säga: oj, vad bra, du kommer från Barcelona, vilken tur du har, vad fint va. Det är jättekult.
Första gången jag besökte Barcelona, då hade staden börjat sin berömda förvandling från en liten industristad till en av Europas mest spännande städer. Det var 1992 under olympiaden. Idag pratar man om Barcelona som modell, som en förebild för andra städer. Staden har hunnit bli en kultur- och designmetropol. Men vad säger Barcelonas invånare om stadens förvandling? Motsvarar allt byggande deras önskemål och behov?
Bueno, el modelo de Barcelona es justamente el modelo de una ciudad que quiere ser modélica, que quiere ser ejemplar y ejemplarizante.
Det som kallas Barcelona modell är ett exempel på en stad som vill vara exemplarisk och förebild på samma gång, säger antropologen Manuel Delgado. Han är professor vid Barcelonas universitet och är mycket kritisk mot utvecklingen i hans hemstad.
Lo que ocurre es que cuando alguien concibe cualquier cosa en cualquier sentido modélica, por fuerza, que en ese modelo va a excluir a cualquier cosa, cualquier persona, cualquier situación, cualquier realidad que no se ajuste a ese modelo.
Det som händer med personer eller städer som vill vara förebilder är att de exkluderar, utesluter alla som inte passar in i modellen.
Modelo por el énfasis que se ha puesto en esa dimensión de promoción, poco menos que de marketing de la ciudad.
Det är det som har hänt med Barcelona och andra städer i världen som jobbar hårt för att marknadsföra sig själva som ett varumärke. De stänger ut en massa människor och det är priset de betalar, säger han.
Pero hay una contrapartida, hay un precio en ese modelo.
Barcelona, la típica ciudad que te quema las neuronas. Es ese paraíso en que tu mente no funciona, tu cuerpo reacciona, tus sentidos dan respuesta a todo lo que te cuestionas. Va de marcha, y mucha.
För första så blir allt mycket dyrare. För andra så kan vi inte använda oss av allt det här som byggs upp.
Pontus Sánchez är född i Sverige men flyttade till Barcelona på 80-talet med sina spanska föräldrar. Han älskar sin stad, men han har börjat undra vem man bygger för.
För det första så vill de förvandla Barcelona till en riktigt internationell stad i samma nivå eller i samma läge som stora städer som New York, Sydney, kanske Berlin, men ja, det vet jag inte. Men alla de här jättepopulära städerna överallt. De vill förvandla Barcelona till en stad som alla känner till. Det är för det första. Sen vill de också göra att Barcelona blir en företagsdestination eller en marknadsdestination. De vill förvandla Barcelona till någonting som, till en produkt som täcker allt som har med pengar att göra nu. Det är inte vi som bestämmer vad vi vill. Det är inte vi som bestämmer hur man kan utnyttja de här byggnaderna, den här nya Barcelona-modellen. Det är ingen som frågar oss, alltså Barcelonas medborgare, om vi vill vara den här modellen, om vi vill kämpa för den här modellen, om vi vill satsa våra pengar på den här modellen. Och ja, till slut så blir man kanske uttråkad på allt det här. Man får ingen lust att stanna kvar. Alltså det blir ju bara svårare och svårare. Man tänker, det känslan man har är att alla politiker och alla ministrar och sånt, de tänker mer på de som bor utanför Barcelona, utanför Spanien, okay, än på oss medborgare som bor här. Det verkar inte som de verkligen vill förbättra staden för oss som bor här. Så det är allt satsas på utlandet. Så det är bara en stad för andra människor som vill ha någonting coolare, någonting fräschare. De ska komma hit till Barcelona. Och ja, det känns som att de struntar i oss som bor här.
Barcelona, la típica ciudad que te quema las neuronas. Es ese paraíso en que tu mente no funciona, tu cuerpo reacciona, tus sentidos dan respuesta a todo lo que te cuestionas. Va de marcha, de marcha.
Yo begär mig till stadsdelen El Raval, En del av Gamla stan som alltid har haft dålig rykte. Stadsdelen är mycket charmig, men där finns fortfarande mycket problem. Där finns prostitution och en del utslagna människor. Och dit kommer alla immigranter som inte har någon annanstans att bo. Politikerna har försökt att städa upp kvarteret med hjälp av flera olika förvandlingsprojekt. Där byggdes till exempel museet för nutidskonst Magba. Och tanken var att locka dit konstintresserade människor och andra invånare med bättre inkomster och högre status. Men det projektet gick åt skogen när man upptäckte hur svårt det var att bota fattigdomen i utsatta bostadsområden som det här, säger antropologen Manuel Delgado.
Ocurre es que, repito, todo eso se fue al arete en cuando apareció la evidencia de que era imposible mantener a raya los dinteles de miseria de una ciudad como esta y un barrio como aquel.
Manuel Delgado vill visa mig sitt Raval, ett område som han känner till sedan barndomen och som han älskar för att det är både folkligt och levande. Han är 54 år, har två döttrar och lever i ett medelklassbostadsområde. Men när jag frågar honom om vad han tycker om sin stad, då ler han lite ironiskt och svarar så här.
Vet
du vad det innebär att leva i en stad som ska vara en modell, en förebild? Jag undrar om jag är tillräckligt kvalificerad för att passa in här. Eller jag kanske är för gammal, för fattig, för ful eller för missnöjd, säger han.
Estoy a la altura o no, o sobro, o soy sencillamente demasiado feo. Demasiado pobre, demasiado viejo o simplemente demasiado disconforme.
Vi fortsätter vår promenad längs de trånga gränderna. Vi går förbi flera prostituerade tjejer som står på gatan, några kaféer och affärer. Manuel stannar plötsligt framför ett mysigt kafé. Här kommer vi aldrig, varken jag eller mina elever, säger han.
Aquí nunca entramos. Cuando digo entramos, digo los estudiantes, los profesores.
Här på samma trottoar finns en gräns på det som är hippt och coolt och det som är vanligt. Vi står framför det coola kaféet, säger han. Manuel menar att här i El Raval pågår också en kamp om stadsrummet mellan å ena sidan det som ska vara coolt och hippt och å andra sidan alla fattiga människor som försöker överleva här. Man kan inte rensa bort fattigdomen genom stadsplanering och vackra byggnader, säger han.
Pero uno no puede expulsar la miseria por decreto. Un plan urbanístico, una maqueta, un proyecto no suprime la desigualdad social.
Hej Pontus, har du varit i Magba-museet?
Nej, jag har faktiskt aldrig kommit in där. Jag har aldrig känt nyttan av det.
Jag träffar Pontus Sanchez igen. Här framför Magba-museet är det några killar som åker skateboard. Museet är en skapelse av arkitekten Richard Meyer och är en attraktion i sig. Byggnaden är stram och blänker av sina vita väggar med El Raval som kuliss. Och som kronan på verket reser sig framför museet en svart skulptur som heter La Ola, vågen, av skulptören Jorge Oteiza. Men någon har klistrat fast ett olagligt klistermärke på den. Och det finns flera poliser, men de har inte upptäckt det ännu.
Jag ser att det finns en liten, en mycket vacker skulptur framför. Mm. Men på den finns en liten klistermärke.
Ja, det står Stop Fascisma. Som på katalanska betyder stoppa eller sluta med fascismen. Antagligen här i Barcelona. Förmodligen också i hela Spanien, men framförallt här i Barcelona. Och det är absolut inte samma fascism som vi hade med Franco. Men det tyder på en politisk fascism som inte tolkas som fascistisk. Och det är mycket polis här i stan och en massa saker som gör att allting ska vara kontrollerat. Det är också en slags fascism som vi inte vill ha, de flesta av oss. Och att man hittar ett klistermärke här precis vid den här skulpturen framför Magba, det tyder ju också på att även om de har försökt förvandla det här området, så kommer det fortfarande vanligt folk hit som inte tycker om en massa saker, som till exempel fascism. Och en annan grej som tyder på att de inte har lyckats med den här förvandlingen är ju att när du frågar någon om Makba, till exempel en svensk eller många av mina kompisar, när du frågar vad de tycker om Makba, då brukar de säga att det är jättebra ställe för att skata. För här ser man en jätteplatt yta med lite vinkel som passar perfekt för att åka skateboard. Och ingen pratar om själva museet.
Är det därför som det finns så mycket poliser här?
Nej, det är för att jag tror att det är mer för att bara visa att de finns och att det är de som bestämmer. Det där med poliserna, det som händer här i Makba eller på Makba, är att enligt lagen så får man inte skata i Barcelona, det är förbjudet. Det kom fram med en ny lag för 4-5 år sedan, och kanske inte så mycket, 3. Som heter Ordenanza Municipal eller Ordenanza Publica. Där de förbjuder en massa saker. Du får inte skata, du får inte sparka boll, du får inte cykla. Alla de här lagen, de här nya lagen, gör att polisen har en jättemycket mer makt över allihopa som bor här. Det beror mycket på också om det händer någonting kulturellt eller någonting internationellt i Barcelona. När det ska komma en massa företag utifrån, när det är någonting viktigt på gång, internationellt viktigt, inte viktigt för oss medborgare, så brukar det också spridas en massa poliser överallt, så att allting blir som det ska, eller som de vill att det ska. Titta, där ser du, nu tar de bort klistermärket.
Ja, det var mycket intressant att en vakt från museet kom hit och plockade bort klistermärket.
Okej, vi får inte glömma bort att det är en skulptur, och man brukar inte klistra fast saker på skulpturer och sånt. Men ändå, allt ska vara fint i Barcelona.
Men vad är det för sorts städer vi egentligen vill ha? Och vem bygger vi för? Det finns flera forskare som har pratat om begreppet kampen om stadsrummet. Uttrycket syftar dels på kampen mellan städer och dels på kampen som uppstår mellan de som investerar och människorna som bor i städerna. Jag ringer Katarina Thorn. Hon är forskare i sociologi vid Göteborgs universitet och har studerat bland annat städernas utveckling idag.
Man kan väl säga så här att under de ungefär 3-4 decennierna så har det skett en förändring i hur man ser på staden. Och det har inte bara skett i Sverige då, utan över hela världen, där städer inte längre, alltså kommuners uppgift, man ser inte kommunernas uppgift bara då i Västeuropa till exempel, att tillhandahålla välfärd och service för sina invånare, utan att städer också ska bidra med att skapa tillväxt. Och det här innebär att man börjar tänka på städerna på ett annorlunda sätt. Och det här förändrar ju också hur man tänker om stadsplanering. Alltså att man börjar se på städer som någonting som kan designas, utformas på ett sådant sätt att det attraherar turister till exempel att komma till staden. Men man planerar också utifrån att det ska attrahera stora företag att förlägga sina kontor där, att man får till investeringar på olika sätt. Så att, alltså man försöker alltså förbereda staden för att sälja sig på en global marknad. Det inneburit att man börjar tala, varenda liten stad talar om sitt eget varumärke och hur man då ska konkurrera med andra liknande städer och sådär. Det här gör ju också att många städer får väldigt attraktiva, exklusiva innerstäder, medan fattigdomen då skjuts ut i städernas ytterkanter.
Men vem bygger man staden för?
Ja, precis. Det blir en väldigt tydlig skiljelinje kan man säga. Den frågan, för vem ska man bygga och för vem planerar man staden? Där man idag kan säga att man har en slagsida över på att man bygger staden för besökare, för en stark, köpkraftig medelklass och för investerare. Men inte lika mycket för den vanliga medborgaren, så att säga.
Hola. Hola. Ya hemos pedido. Ah, le dieron las ideas.
Vi går in på en av Pontus Sánchez favoritställen här i El Raval i Barcelona.
För mig är det en vanlig bar, mitt i det trendiga. Det uppskattar man.
Ja, precis. Det är vanligt och helt vanliga människor.
Ja, absolut. Även på kvällen också. Ja, du ser bara, det räcker med att kolla på stolarna och på bardisken och sånt. Man ser att det är inte nytt och fräscht och rent som det brukar vara på en massa andra ställen. Det är något som drar hit mycket folk också. Det finns många barer i det här området som fortfarande har den här stilen.
Så det betyder att här i Raval så är det liv även på natten?
Ja, det är faktiskt jättemycket liv på natten. För Raval är fortfarande ett ställe som inte har plågats så mycket av turismen. Varken på dagen eller på natten. Det gör ju att många föredrar Raval mycket innan Barrio Gótico, som är den andra gamla stadsdelen i Barcelona, som är mycket mer turistisk.
Har man gjort undersökningar på vad som händer med själva befolkningen som bor där i städerna som har förvandlats med hjälp bland annat av spännande byggnader?
Man kan ta Bilbao som ett exempel på detta, därför att Bilbao har sitt Guggenheim-museum som är jättekänt världen över för sin väldigt spektakulära arkitektur. Och det har också blivit uppmärksammat som ett exempel på att om man har i ögonfallande arkitektur så får man mer turister och därmed blir det en bättre, mer attraktiv stad. Och när man gjorde för några år sedan var det flera forskare som gjorde en utvärdering. Och vad man kunde konstatera i den undersökningen då, det var ju att när man gör den här typen av satsningar på ett museum så är det inte så att det bara handlar om det museet, utan man förändrar också hela området runt omkring. Och det som man kom fram till i den här stora undersökningen då, det var att den här typen av satsningar när man väldigt aktivt går in för att skapa den här attraktiva innerstaden med något landmärke, den skapar en ökad social och ekonomisk polarisering i städerna. Och den riskerar också att förbigå de vanliga demokratiska procedurerna vad gäller stadsplaneringen. Så att man hittar former då, kommunen hittar former för att föra en stadsplanering utanför de gängse kanalerna. Vilket ju innebär att man sidosteppar då de vanliga demokratiska processerna.
¿Qué pasa, Janet?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, qué?
¿Qué pasa, qué? Llevo aquí 2 horas esperando en el metro, tío. A ver si la próxima vez te voy a comprar un mapa.
Nu står vi här mitt i Rambla del Raval, vilket är den längsta promenaden mitt i Raval-området. Det byggdes upp för några år sedan och jag tycker att det passar perfekt här.
Det börjar bli kväll här i El Raval. De trånga och mörka gränderna börjar fyllas med ungdomar. De äldre Barcelona-borna som handlade i affärerna här på förmiddagen har nog gått hem. På gatan har man en massa olika språk. El Raval har blivit ett invandrartätt område. Men trots alla problem så har kvarteret en oemotståndlig charm. Och den stora boulevarden som byggdes för några år sedan, Ramblas del Raval, hör till Pontus favoriter.
För det är ett ställe där man verkligen utnyttjar gatan. Det är mycket liv här ute på gatan, mycket trafik nu också. Men framförallt om du kommer på kvällen eller på natten så ser du alla, det är folket som bor här runt omkring. De samlas här för att prata, träffa så enkelt som det, va. Det brukar finnas barn också och spela lite boll. Men nu är de i skolan, förmodligen.
Vad står där på den där muren?
Här hittar vi en skylt där det står Ravaleja. På katalanska, det är ett verb, på spanska kunde det vara Ravalear, som kommer från Raval, det där stadsområdet som heter Raval. Och det man menar med Ravalear eller Ravaleja, Ravalera kanske på svenska, det är just det här, ja, att gå ut på Raval och ta några bärs med kompisarna, se folk vandra, pakistaner framförallt, för andra medborgare från andra stadsdelar går aldrig ut på gatan. Ja, men den här...
För att de är rädda, eller?
De bor jättebra hemma, instängda av sig själva och sånt, framför tvn. Det passar jättebra. Och Ravaleja betyder just det. Komma ut på Raval, komma ut på gatan, spela boll, cykla lite grann, ta en bärs med polarna, gå in på en bar, lyssna på musik någonstans. Utnyttja gatan. Det är någonting som man gjorde förut, som man fortfarande gör i en massa städer och byar, framförallt byar runt om i Barcelona, runt om i Spanien, Katalonien också, självklart. Men inte i Barcelona. Alltså, de har börjat förbjuda alla de här små aktiviteterna som man alltid har gjort ute på gatan. Det är därför man har så mycket poliser, en massa Mossos de Squadra, det är vår polis här. För det är de som kontrollerar alla de här små aktiviteterna som man inte får göra. Och det man menar med Ravaleja är just det, man vill påminna om att det finns fortfarande någonting som man kan göra på gatan. Yeah, 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 yeah. This is Zican
Revolution. Jag går runt och intervjuar flera personer här på gatan och frågar dem vad de tycker om alla förändringar som stadshuset har gjort i stan. De flesta svarar ungefär likadan, att myndigheterna har gjort mycket för Barcelona som stad, men att de inte har förbättrat situationen för de som bor i utsatta områden som Raval.
¿Cómo te llamas tú?
Yo Alfredo.
¿Cómo te parecen los proyectos que tiene el ayuntamiento que ha tenido en los últimos años de mejorar, de remodelar, de ampliar y ensanchar esta zona?
Lo ha hecho bien, pero lo ha querido hacer demasiado deprisa.
Alfredo tycker att allt har gått för fort och myndigheterna har inte gjort något för att förbättra bostadssituationen för spanjorerna.
Y las cosas deprisa no suelen salir bien.
Han upprepar ordet spanjorer flera gånger och jag gissar en viss irritation mot alla andra som bor här men som inte är födda i Spanien.
¿En qué sentido lo ha hecho deprisa?
Las viviendas. La gente que vive. Hay muchos españoles que no viven malamente, españoles.
Jag går in i en liten ostaffär och pratar med ägaren som heter Eduardo. Eduardo tycker att det här området var bra för familjer förut, men att stället har blivit ett ghetto. Han är inte alls förtjust i Magba-museet. Det har inte hjälpt oss ett tag, säger han.
Pues muy mal, porque antes esto era un barrio familiar y actualmente es un ghetto.
En av de mest pittoreska gator här är Calle La Cera, där 70-åriga Anna Morato bor. Det är bra att staden moderniseras, men det behöver inte betyda att vi som bor här gillar allt som arkitekterna gör, säger hon.
Está muy bien que la ciudad sea conocida, que sea un modelo a seguir, pero no todo lo que hacen los arquitectos barceloneses nos gusta. Y eso es lógico, además, ¿eh? No te digo que no, porque no todo el mundo tiene los mismos gustos ni las mismas necesidades.
Hon menar att moderniseringen har tvingat vissa människor att flytta från billiga bostäder till dyrare renoverade lägenheter. Det byggs för rika människor och för turister framför allt. Och detta skapar en obalans som vi Barcelona-bor inte tycker om, säger hon.
De ese desequilibrio que existe nos quejamos a veces los barceloneses. Que no se cuida lo bastante la Barcelona habitada.
Hon känner sig trygg trots Ravals dåliga rykte. Men det är klart. Hade jag haft pengar så skulle jag ha flyttat till en etagevåning med terrass, säger hon med glimten i ögat.
Hombre, eso no quiere decir que si tuviera mucho dinero y pudiera irme a un ático con terraza, pues seguramente lo haría, ¿no? Pero dentro de mis posibilidades y al margen de ello, pues yo me siento muy cómoda.
Yo ringer forskaren Katarina Ton igen. Hon menar att i vissa städer som Barcelona till exempel pågår en gentrifiering. Det är ett låneord från engelskan som betyder att vissa dåliga kvarter förvandlas till populära områden för folk med högre status.
de som är kritiska menar ju att den här typen av modell riskerar att homogenisera stadsrummet. Alltså att vi får stadsrum, stadskärnor i, över hela Europa som ser ganska lika ut. Och de riktar sig till en likartad publik, till turister och till välbärgad medelklass. Och de tar bort då det som är det speciella för dem stadsdelarna från början, därför de människorna som har bott där kan inte bo kvar. Så att vad man löper risk för är ju att i den här jakten på att hitta, alltså att skapa attraktivitet, att skapa, man talar väldigt mycket om idag också kreativitet, men när man skapar det uppifrån så riskerar man då att istället skapa samma saker överallt, vilket gör också att man i slutändan förlorar det som var specifikt för just den staden. I svenska termer så pratar man ofta om upprustning, att man ska göra det finare och det ska förändra och bli tryggare, mer attraktivt och sådär. Men ofta baksidan utav det är ofta att de som bodde där tidigare, de kan inte bo kvar utan de får flytta på sig då och så är det en annan grupp som får flytta in.
Finns det exempel på gentrifiering i Sverige?
Ja, det finns exempel. Alltså, söder är ett område, alltså man ska, det beror på hur långt tidsperspektiv, men söder i Stockholm är ett område som definitivt är väldigt tydligt gentrifierat. Man kan titta på Möllevången i Malmö, löper risk att bli gentrifierat. Vi har områden här i Göteborg som Haga till exempel, som har blivit gentrifierat. Så att det är bara att titta innerstäderna och se hur såg de ut tidigare, hur ser de ut nu. Sen kan man säga att processerna kan se vad det är för drivkrafter bakom och sådär. Det kan se väldigt olika ut i de olika stadsdelarna och i de olika städerna. Och vi kan idag se här i Göteborg kan se att man har medvetenhet om att man faktiskt kan använda sig av detta för att skapa nya områden då. I olika stadsdelar. Så att det är ju någonting som finns närvarande oerhört tydligt i städer. Och man kan också resa till andra städer och se de här processerna väldigt tydligt. Som Prenzlauer Berg i Berlin är ett sånt exempel på en sån stadsdel.
Pontus, hur skulle du vilja ha din Barcelona?
Jag skulle vilja ha en Barcelona med mindre turister, mindre poliser och mindre pretentiösa projekt. Och allt som finns nu, det vi har pratat om, är saker som jag tänkt ganska mycket på faktiskt på de sista 2 åren. Och resultatet är att jag vill flytta härifrån. I alla fall, inte bara för att jag vill sticka från Barcelona, utan också jag vill prova några alternativ på våra livsstil just nu. Men allt det som finns nu i Barcelona hjälper mig att fatta beslutet att sticka.
Så du har verkligen tänkt på det här som vi har pratat om, säger du?
Ja, absolut. Absolut. Det är saker som vi har pratat mycket om med mina kompisar. Det är nuvarande grejer som pågår nu här framför våra ögon. Och jag och mina kompisar, vi tycker inte om det. Och vi har pratat mycket om grejen. Vi har kommit hem med sakerna i skallen och tänkt på det om och om igen. Och vi drar våra slutsatser. Och i mitt fall så är det de här.
Att du lämnar staden.
Ja.
Hur skulle du vilja ha din stad? Gå gärna och diskutera det på vår hemsida sverigeradio.se/p1/tendens.